Jakob skyndar sig snabbt ifrån sina föräldrars hus. Han sneglar sig försiktigt och ängsligt över axeln. Han kan inte stanna längre och han fick nästan inte med sig något annat än kläderna han har på sig. Solen håller på att gå ner och han börjar fundera över om han verkligen har hunnit tillräckligt långt för att stanna för natten. Allt omkring honom har rasat. Han vill ju bara vara bäst och ha allt det som hans bror hade. Hans mamma har berättat att redan när tvillingbröderna föddes så hängde Jakob i sin bror Esaus häl. Jakob borde faktiskt ha fått blivit född först. Han var så nära. Men Esau hann före. Så typiskt. Och när de blivit lite äldre så ja, då fixade ju Jakob i alla fall med lite smarta knep så att han fick Esaus arv. Och nu när deras pappa blivit gammal och nästan blind så hade han med sin mammas hjälp också lurat till sig pappa Isaks välsignelse. Allt gick liksom som på räls. Tills Esau blev så där arg. Så arg att han lovade att han skulle mörda Jakob så fort deras pappa hade dött. Så Jakob blev tvungen att fly. Och nu hade solen gått ner. Plötsligt så kändes det som att han hade blivit av med allt. Han var helt ensam. Hela världen är emot honom. Han som hade haft nästan allt man kunde önska sig. Kanske skulle han aldrig någonsin kunna återvända hem utan att hans bror skulle slå ihjäl honom. När solen hade gått ner så la Jakob sig med huvudet mot en sten för att försöka sova. Undra om han grät där han var, helt ensam. När det kändes som att allt hade gått förlorat. Ensam på en plats där han trodde att han aldrig skulle vara. När han till sist somnar så drömmer han om en trappa som går från jorden och ända upp till himlen. Och på den så går änglar upp och ner. Och Gud själv står bredvid Jakob och säger att han ska inte överge honom trots att allt har gått åt skogen. Han ska föra honom tillbaka till detta land i fred och överflöd. När Jakob vaknar så är han helt golvad. Gud är på denna plats och han visste inte ens om det. Detta måste vara platsen där Gud bor. Ett ställe där man kan möta Guds närvaro. Så Jakob han bygger ett altare och kallar platsen för Betel. Och det blir en helig plats för många generationer framåt dit man går för att möta Herren. Temat för denna söndag är den helige Mikaels dag, änglarnas dag. Och det finns många tankar både i och utanför kyrkan om vad dessa änglar är. Vad de har för funktion och hur de ser ut. Ofta tror jag att vi tänker på änglarna som några små gulliga barn som seglar omkring med vingar på ryggen och spelar harpa hela dagarna. Eller att det skulle vara människor som vi älskar som har gått före oss till Gud som nu fått vingar och flyger runt där uppe. Medan de som kanske har tittat lite i Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln, tänker sig kanske änglarna som stora med hur många vingar som helst och ögon överallt som inte alls liknar någon mänsklig gestalt. Och även på Jesu tid så var änglarna omdiskuterade. Det fanns de inom judendomen som tänkte att något sånt inte alls existerade. Medan andra var helt övertygade om att de fanns. Och i Bibeln så nämns änglarna omkring 300 gånger. Att det finns både goda och onda. Och att deras främsta syfte är att ära och lovprisa Gud. Så kanske spelar en del av dem harpa ändå. Det vi vet är att de förmodligen kanske inte är så där söta och inbjudande i alla fall, eftersom de ofta i mötena med människor i Bibeln behöver börja med att säga till dem att de inte ska vara rädda. För folk blir liksom förskräckta och skakade i grunden. Orden för ängel på både hebreiska och grekiska betyder egentligen bara budbärare. Någon som kommer med bud. Eller som ett kärl som är fyllt av något. Det är inte själva burken i sig som är så himla viktig, utan det är ju den goda glassen på insidan som är det bästa. Det vet ju alla som någon gång har handlat glass på Ica. Och det änglarna bär med sig, det är något av Guds rike. Någonting av Guds gestalt i dem själva. Någonting som gör att människor förändras i mötet med dem. De är en länk mellan det himmelska och det jordiska. När jag växte upp så hade vi inte wifi hemma. Det låter kanske lite konstigt, för det kan nog nästan inga barn säga nu för tiden. De allra flesta har nog ändå det. Men när vi började använda internet hemma, då var det dyrt. Det tog lång tid och man var tvungen att fråga pappa om lov. Och då var det så att vi gjorde det genom telefonjacket. Så att hemma hos oss så låg det en sladd från matrummet där datorn var, genom hela vardagsrummet, en vit nätverkskabel, genom hallen till nätverks, alltså till telefonjacket vid liksom en liten möbel som vi satt på när vi pratade i telefon. Och jag känner mig jättegammal när jag berättar det här, men så var det verkligen. Jag tror att en del här inne känner igen sig. Det var knackigt, det var långsamt och man var tvungen att vara på samma plats hela tiden. Man kunde inte gå därifrån. Jag tänker att den där trappan som Jakob såg var lite som en sån där nätverkskabel. Att på den platsen så fanns det en koppling mellan Gud och människor, mellan himmel och jord. Och Jakob tänker när han vaknar att han liksom bara råkat kliva in hemma hos Gud, för det är ju bara där man kan träffa Gud. Och efter det så blir hans liv förvandlat. På liknande sätt så blir Natanaels liv förvandlat i dagens evangelietext från kyrkåret. Och den är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 1, verserna 45-51. Jag ska ha plockat till några verser till, för det är lite svårt att hänga med annars. Jag ska läsa den. Filippos träffade Natanael och sa till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nasaret." Natanael sa: "Kan det komma något gott ifrån Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se." Jesus såg Natanael komma och sa om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek." Och Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung." Då sa Jesus till honom: "Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se." Och han sa: "Sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen." Ja, Filippos, han har precis träffat Jesus och han är övertygad om att han har mött Israels konung. Den gestalt som de har väntat och längtat efter, och detta är förmodligen det största som har hänt i hans liv. Så han vill få med sig sin kompis Natanael. Och Natanael är minst sagt inte imponerad. Skulle något gott någonsin kunna komma från Nasaret? Hans fördomar, de säger honom att den här mannen som Filippos pratar om, han kan inte vara någon speciell. Men han väljer ändå att följa med. Det är någonting som gör honom lite nyfiken. Så han följer med Filippos, kommer dit och Jesus säger att han är en sann israelit, en som är utan svek. Och hur kan han veta det? Den här snubben från Nazaret, han som ju inte är någon speciell. Jo, för att han såg Natanael under fikonträdet. Varje gång jag läser den här texten så blir jag så vansinnigt frustrerad. Vad var det egentligen som hände under fikonträdet? Vad var grejen egentligen? Något viktigt måste det ju ändå ha varit, eftersom Natanael liksom helt förändrar sin uppfattning och hela sitt livs inriktning efter den lilla, lilla kommentaren. Vad är det som får en människa att ändra inriktning? Ja, vi kommer förmodligen aldrig få reda på vad som hände under fikonträdet, tyvärr. Men kanske så finns det en nyckel i berättelsen om Jakob som jag inledde med. Han mötte Gud när han var på sin botten. När han trodde att han inte kunde sjunka mer. När allt var mörkt och hans liv som han trodde att det skulle vara hade rasat. Där och då så upptäckte han att han ändå inte var ensam. Att trots allt han gjort, trots allt mörker han spridit runt sig, lögner han sagt, det högmod han haft, så var Gud ändå där med honom. Trots att han först inte såg det så fanns det där en länk mellan himmel och jord. Var det då så att Natanael under fikonträdet hade nått sin botten? Ja, kanske. Kanske ställde han frågor till Gud om livet och döden eller något helt annat. Kanske mötte han sin inre rädsla och sin hopplöshet. Undrade han vad som var meningen med allt? Oavsett så var han nog övertygad om att han var totalt ensam. Eftersom han blir så jätteberörd när Jesus säger att han ändå såg honom där. Guds närvaro fanns där och det skakade om Natanael i grunden. Så mycket så att han både kunde se att Jesus var Guds son, den efterlängtade, och att han ville följa honom med hela sitt liv. Det låter lite sen i texten som att Jesus ler när han fortsätter och säger: tror du på grund av det där lilla? Det där lilla, lilla, lilla att jag såg dig under fikonträdet. Du och alla som följer mig, ni ska få se mycket större saker. Så som änglarna gick upp och ner för Jakobs trappa, så ska de gå upp och ner över människosonen. Länken mellan himmel och jord är nu hos Jesus. Gud har kommit till jorden. Guds närvaro finns där hos dem. Bland oss, då som nu. Det behövs inte längre någon specifik plats för att närma sig Gud. Vi behöver inte den där nätverkskabeln, men vi behöver Jesus. För Jesus, han är här nära, Gud som har kommit till oss. Och kanske är han mycket närmare än vad vi tror. Kanske går han extra nära när vi inte ser honom. Jesus som delar vår nöd, vår oro och vår ångest. När vi nått vår botten så är han ändå här. Det är lätt för oss att tvivla och glömma när vi tittar på nyheterna. Om allting som händer långt bort, runt om i världen. Men också allt det som plötsligt händer här, nära, precis där vi är. Kan vi verkligen lita på att Gud har en plan för vår värld? Kan vi lita på att Gud verkligen är något att hoppas på när det känns som att hela världen går åt skogen? Ja, jag tror det. Jag tror att Gud söker efter alla människor. Jag tror inte att det är kört, utan jag tror att i Jesus så finns det hopp. Han som har lovat att vara med oss. Och kanske är det för dig som det var för Jakob, att Gud finns i ditt liv just nu på en plats där du inte har upptäckt det än. Eller för Nathanael, var är ditt fikonträd? När mörkret känns kvävande, när livet rasar samman, då är han här. Med Gud och hos Gud får vi söka ny kraft och nya vägar att gå ut med hans kärlek till världen. Och tillsammans med Guds änglar får vi tjäna honom. Vi får vara budbärare som ger hopp till dem som saknar, kärlek till dem som lider, mat till dem som hungrar och tröst till dem som sörjer. Vi får vara ljus. Vi får sätta vårt hopp till Jesus. Vi får vara i hans närvaro, bära hans kärlek, han som kommer till oss. Amen.